Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det är de allra första orden i Markus evangeliet, som vi tror är det äldsta av våra evangelier. Det är liksom pang på rödbetan direkt. Ingen onödig uppehållande inledning. Och det här ordet som har översatts med glädjebud, det heter evangelion i grundtexten. Och enligt illustrerad bibellexikon så förekommer det 112 gånger i Nya testamentet. Men vad är egentligen evangeliet? Det är predikotemat idag. Och nu har jag väl inte riktigt hunnit igenom alla de där 112 ställena. Men det är sällan som evangeliet beskrivs uteslutande som en samling teorier eller åsiktspaket eller som ett partiprogram. Bara några verser längre in i Markus evangeliet, i första kapitlets 27:e vers, så står det så här: alla greps av bävan och började fråga varandra: vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Jesus inte bara pratar, utan man märker att det finns kraft. Man märker att människor får möta honom också till helande, till sin ande, kropp och själ. Och evangeliet beskrivs genom hela Nya testamentet som ett väldigt kraftfullt budskap som kan försätta berg. Det här begreppet evangelium, det har sin bakgrund som mycket annat i Gamla testamentet. Där användes det för att liksom meddela glädjebud från slagfältet när man hade vunnit en viktig seger. Och i Nya testamentet så beskrivs Jesu död på korset som ett avgörande kosmiskt slag. Ungefär så här i Kolosserbrevet 2:15, ett exempel. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Och i Nya testamentet så används evangeliet som ett begrepp för att sammanfatta det kristna budskapet. Och jag skulle vilja säga tre saker idag om vad evangeliet är. Tre anledningar till glädje, om ni så vill, för det är vad ordet betyder. Tre av alla de saker som man skulle kunna säga om det här rika temat. Problemet för mig nu har ju inte varit vad jag skulle säga, utan vad jag skulle välja bort. Och då har det blivit någon form av bibelstudiepredikan idag. Så håll i er, nu kör vi. Det första jag skulle säga är att evangeliet är en uppfyllelse av löften. I Gamla testamentet så finns det en rad löften om befrielse. Att Gud ska sända sin Messias. Det var bara ett problem. Det verkade aldrig hända någon gång. Den sista profeten hade sedan länge tystnat. Folket började misstänka att Gud hade övergett dem. En modlöshet började smyga sig in. Men så händer äntligen någonting. När Johannes döparen föds så förstår hans far Zakarias att nu är löftena på väg att uppfyllas. Frihetens dag närmar sig. Och vi läser också om hur den här gamle mannen, heter han Symeon, när Josef och Maria tar med sig Jesus barnet till templet, så ser han någonting mera än ett vanligt barn. Och när vi kommer till Lukas 4, då Jesus ger sin programförklaring, så är det väldigt tydligt att han gör anspråk på att uppfylla löftena. Vi ska läsa Lukas 4, vers 16-21. Där det står att Jesus kommer till Nasarets synagoga. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: "Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig." Tänk att sitta där. Det var ganska vanligt man läste ur texterna, men det gjorde man jämt. Men det var ganska ovanligt att någon sa: "Idag har det här gått i uppfyllelse." Och det blir också en väldigt delad reaktion. Först så står det att en del prisade Gud och tackade för fantastiska orden som utgick ur hans mun. Men andra blev ursinniga och det slutar med att de försöker driva ner honom för ett stup. Så evangeliet leder ibland också till konflikter. Till strid. Ett tecken som väcker strid hos dem som inte vill ta emot det. Uppfyllelse av de gamla bortglömda löftena. Och den här förståelsen av Jesus, den är liksom genomgående i den första kristna förkunnelsen som vi hittar i apostlagärningarna. Det står ingenstans om att Jesus ville stifta en ny religion, utan det är mer att han anser sig uppfylla löftena. Det finns predikningar och tal till som samlade i apostlagärningarna. Och de flesta, eller ganska många av dem, hålls ju då till människor med en judisk bakgrund. Och där verkar det som att även korsfästelsen och uppståndelsen beskrivs någonting som ingick i Guds förunderliga plan. Jag läser ett exempel ifrån kapitel 13 i Apostlagärningarna. Vers 26, det är Paulus som talar i Antiochia. "Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänt. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat. Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff, krävde de att Pilat skulle avrätta honom. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig sen under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap. Löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Som det heter i andra salmen: du är min son, jag har fött dig idag." Och så hoppar vi till 38. "Ni ska alltså veta, mina bröder, att genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er. Och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moses lag. Se därför till att det som står hos Och då är jag inne på det andra jag vill säga om evangeliet. Att evangeliet innebär syndernas förlåtelse, befrielse och nåd. Och det är ju själva kärnan i vår tro. Det är därför som alla kyrkor på något sätt har ett kors. Vårt uppdrag är att erbjuda nåden. Och den tror jag är ganska attraktiv. Också i ett samhälle där vi lärt oss att klara oss själva. Ja, kanske särskilt i ett sådant sammanhang. Vi har visserligen stor frihet idag. Vi har många valmöjligheter. Alla som växer upp idag har väldigt många valmöjligheter. Men vi ser också att det finns otroligt många krav. En del krav kommer på något sätt inifrån, upplever man. Medan andra krav kommer utifrån. Man ska till exempel skaffa sig en god utbildning. Den som inte gör det betraktas som rökt idag. Man ska hålla sig ajour med allting som händer. Är man gift så ska man vara en god make eller maka. Man ska hålla vikten. Man ska se bra ut. Man ska helst hinna med att träna ett antal gånger i veckan. Har man barn så ska man försöka hålla ihop familjen. Man ska vara närvarande förälder. Man ska skjutsa till aktiviteter när och fjärran. 24 timmar jour känns det som ibland för en del föräldrar, tror jag. Och på jobbet, samtidigt på jobbet som allt detta händer, så blir pressen och ansvaret bara större och större. Jag vet inte hur mycket ni känner igen er i den här beskrivningen som jag gjorde, men när jag läste det så kom jag att tänka på, alltså, om arbetslivet i Sverige, det som håller på att hända i arbetslivet i Sverige, då kom jag att tänka på israeliterna i Egypten. Ja, det var kanske lite väl drastiskt, men jag vill faktiskt läsa några verser därifrån. Andra Mosebok 5, från vers 6, där det står så här. Samma dag gav farao order till fogdarna och förmännen att inte längre lägga ut halm till israeliterna när de skulle slå tegel. De får själva skaffa halm, sa han, men ni ska kräva samma mängd tegel av dem som förut, utan någon minskning. De är lata. Det är därför som de väsnas om att gå offra till sin gud. Man måste hålla dem i hårt arbete så att de är sysselsatta och inte får tid till några dumheter. Fogdarna och förmännen gick ut till folket och sa: farao har bestämt att ni inte längre ska få någon halm. Halmen får ni skaffa bäst ni kan, men någon minskning av ert beting blir det inte. Då spred sig folket över hela Egypten för att samla strå att ha som halm. Men fogdarna skyndade på dem och krävde att de skulle klara samma dagsverken som när de fick halm. Effektivisering kallas det visst idag, tror jag. En del av oss, en del av er, har varit utsatta för detta. Och det skapar på något sätt ett omänskligt samhälle. Läser vi vidare här i texten, i Moseboken, så kan vi ändå finna tröst. Gud befriade sitt folk från Egypten. På samma sätt vill Jesus lyfta av våra bördor. Inte så att vi blir till några ansvarslösa slöfockar. Men han befriar oss från den här felaktiga föreställningen om att vi får vårt värde av det vi gör. Jesu kors är platsen för ovillkorlig nåd och förlåtelse. Men det är också en kontroversiell plats, eftersom förlåtelsen förutsätter att jag liksom behöver förlåtelse. Att det finns en verklig skuld och inte bara falska skuldkänslor. Och för de första människorna som hörde den här förkunnelsen om Jesus, så var det uppenbart att det fanns en skuld i och med att de inte lyckades leva upp till Mose lag och de 613 buden, eller hur många de nu är. Det var därför som vi läste Paulus ord: genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er. Och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Mose lag. Och det här temat stryker vi under lite extra idag när vi firar nattvard tillsammans. Evangeliet erbjuder befrielse från synd och skuld. Men det är också en befrielse till någonting. Petrus skriver i sitt första brev så här, vers 9 i det andra kapitlet: men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi är inte bara befriade från någonting, utan också till någonting. I många av breven i Nya Testamentet så finns det samma upplägg. Först så ägnas ett antal kapitel och verser åt att beskriva vad Gud har gjort i Jesus. Han har gjort det här och det här och det här. Och sen, lite längre in i brevet, så kommer konsekvenserna. Vad innebär det här för vårt sätt att leva? Till exempel Efesierbrevet 4:32. Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra så som Gud förlåtit er i Kristus. Evangeliet har kraft att hela relationer, att upprätta familjer och släkter där man kanske inte ens pratar med varandra. Vi kan leva i försoning med varandra därför att vi är försonade. Den som har tagit emot nåden i sitt liv kan vara nådefull i relation till andra människor. Vi är befriade för att vara fridstiftare i en värld så fylld av konflikter. Det tredje jag skulle vilja säga om evangeliet är att det ger hopp. I Matteus evangeliets 12:e kapitel så tillämpas en text från Gamla testamentet på Jesus. Matteus 12, 20 och 21. Det står så här. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han ska en dag föra rättfärdigheten till seger, och hans namn ska ge folken hopp. Och jag tänker att är det någonting vi behöver mer än något annat, så är det hopp. Förlorar vi hoppet, då rinner livet ur oss ganska snart. Och det får vi ta till oss idag. Att Jesus ger oss hopp. Evangeliet ger oss hopp. Det kristna hoppet, det sträcker sig längre än till det vi kan se här och nu. Vi hoppas inte bara på en god morgondag eller att lönen ska räcka till nästa månad. Även om vi hoppas på det också så här i januari, märker jag när jag kollar mina konton. Bibelns mest kända vers sammanfattar evangeliet. Johannes 3:16, ska vi läsa den tillsammans? Är ni på det? Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Hoppet om de dödas uppståndelse och ett evigt liv, det är betydligt, betydligt vanligare i Nya testamentets texter än det är i våra predikningar och våra sånger. Så är det faktiskt. Någon har sagt att var tredje vers handlar på något sätt om Guds tillkommande rike. Jag har inte räknat, men det är väldigt ofta i alla fall. Och jag undrar om det är välståndet som har förhäxat oss, så att vi tror att det här materiella ska vara för evigt. Det är en väldigt osäker grund att bygga på i alla fall. Nya testamentets texter talar ständigt om att det finns ett annat rike. Och att jag har brutit in i den här världen. En dag ska det upprättas helt och fullt. Hela skapelsen ska upprättas. O, hur saligt att få vandra, heter en gammal sång från 1876. Hemåt vid vår faders hand. Snart vi slutat ökenfärden och gå in i Kanans land. Härligt sången där ska brusa. Stark som dånet av en vattenflod. Äran tillhör Gud och lammet som oss vunnit med sitt blod. Genom sin död så vann Jesus ett evigt liv åt oss. Och det här är ett perspektiv som är väldigt viktigt att ha med oss när vi talar om evangeliet. Det är inte bara ett feel good budskap så att vi ska hjälpa oss att må bra här och nu. Gud kan ge oss frid. Jag tror på det. Jag har erfarenhet av det. Men det är något mera. Det sträcker sig längre. Ni har kanske läst om den här tv-profilen Sivert Öholm och hans död. Han avled för, jag vet inte hur många dagar sedan det var, men det är inte länge sedan. Och jag tror det var 3 dagar innan sin död som han gick ut på Facebook och tog avsked. Lite typiskt honom, skrev sonen i en post, att han liksom regisserade detta också. Han skrev så här, det är ganska fint tycker jag. Hej vänner, jag håller på att avsluta mitt Facebook-konto och jag ser att mitt liv håller på att rinna ut. Jag är inte rädd. Jag vet vad jag tror på. Jag är trygg. Jag tror inte heller att Gud, när vi möts, behöver kommunicera genom Facebook. Tack vänner och följare. Och det här basunerades ju ut i hela Sverige egentligen. Så talar en man som funnit en tro som bär. Han var ju inte så tydlig med sin kristna tro när han var mitt i karriären, det mest på senare år. Och då tänkte jag på Hebreerbrevet 2:14-15. Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa. För att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Och befria alla dem som genom fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. När vi bad här innan så bad vi just att fruktan skulle få brytas. Många människor är rädda för olika saker. Här tog de döden, men det kan vara många andra saker. Och den fullkomliga kärleken fördriver all fruktan. När vi möter kärlek behöver vi inte längre vara rädda. Det här är ett fantastiskt budskap. Uppfyllelse av löften, förlåtelse och hopp. Allt vad det kan vara. Men innan jag avslutar så är det en liten fråga som på något sätt har, som jag har burit med mig, som jag inte kommer ifrån. Jag vill skicka med den som en utmaning, för den har utmanat mig. Och den frågan som vi kanske behöver ställa är: när får människor möta evangeliet? När får de höra det här fantastiska? Det finns en rad missuppfattningar idag om vad kristen tro är. Men när får man höra originalet? När får de människor, om vi går lite närmare, när får de människor som vi kommer i kontakt med, när får de höra evangeliet? Både de som möter oss som personer och de som möter vår kyrka på olika sätt. Och när jag tittade på vad gör vi som församling, då kom jag fram till att vi gör väldigt mycket bra saker. Oerhört många bra saker. Men sett till helheten, sammantaget, så har vi ganska hög procent av det som man skulle kunna kalla för lågprofilverksamhet. Och med det menar jag verksamheter som inte primärt är evangelisation, utan som syftar till att bygga relationer, skapa förtroende, erbjuda meningsfulla aktiviteter eller vad det nu kan vara. Jättebra, alltihop. Men hur förkunnar vi evangeliet för de som inte hört det? Jag lyfte den här frågan här om veckan och då var det någon som sa till mig så här: jaha, vill du göra väckelsemöte av fredagskaféet? Oh, nej, det hade jag nog inte tänkt. Det är väl en form som vi i Sverige har kommit fram till att vi inte tror fungerar kanske. Så tog vi bort det för rätt länge sedan. Men frågan är, vad har vi ersatt det med? Det börjar jag fundera på. Och så föddes en bön. Låt oss få se mängder av väckelsemöten med människor på tu man hand framöver. För det är kanske främst så vi når människor idag. Om vi bara vågar vara frimodiga. Om vi bara vågar tro på det Paulus skriver i Romarbrevet 1:27. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. Det är inte vi som frälser någon. Det är inte ens vår tro, det är Jesus Kristus. Vi har inte alla svaren, men vi får hänvisa till honom och ha förtroende för att han verkar. Och jag känner, är det inte dags för oss att använda allt det här förtroendekapitalet som vi har byggt upp i våra personliga relationer till människor, men också som församling? Jag skulle vilja uppmuntra oss att våga tro på kraften i evangeliet. Att evangeliet kan förflytta ditt livs berg. Vi ska strax fira nattvard nu. Ibland har nattvarden blivit en sån här, i alla fall var det så förr, en liten dyster historia. Med allvarliga män i mörka kostymer. Men då kanske vi tappar bort det här som finns i den judiska bakgrunden när man firar befrielsen från slaveriet i Egypten. På samma sätt så är nattvarden en glädjens måltid. Vi påminner oss om evangeliet. En stund av begrundan, ja, men också tacksamhet över vad Jesus har gjort för oss. Ett tillfälle då vi får säga ja till Guds erbjudande om nåd. Och om du aldrig har gjort det tidigare i ditt liv så är det ett fantastiskt tillfälle att få göra det. Och vi som har gjort det, vi får också göra det. Gud gör inte skillnad på människor. Han pekar inte ut någon. Vi får alla säga, jag behöver dig Jesus i ditt liv. Jag behöver nåd. Och jag tror jag sagt det tidigare, att det är på något sätt om att ju äldre jag blir, desto större behov känner jag av Guds nåd. Så där i 18, 20, 25 års åldern så kände man sig rätt så duktig kristen. Men Gud tar emot oss oavsett hur duktiga eller icke-duktiga vi är eller känner oss. Oavsett om vi slavar i Egypten, att det känns så ibland, så finns det en befrielse. Så kommer Jesus, som Kristus läste förra söndagen, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det är Guds inbjudan till oss var och en idag. Vad är evangeliet? Kommer ni ihåg den festen nu? Vad var det första jag sa nu? Uppfyllelse av löften, kom vi sig ihåg. Bra. Två. Förlåtelse. Perfekt. Inte bara ett teoretiskt resonemang, utan ett erbjudande om förlåtelse. Om ett liv som kan förbytas från mörker till ljus. Och det tredje. Hopp. Vi ber. Tack Herre för allt det goda som du har berett för oss. Av nåd. Av nåd. Jag ber att du ska undervisa oss om nåden. Också vår inre människa, inte bara vår hjärna. Tack att vi idag får komma till dig som vi är. Och vi får be. Tack att du tar hand om mig. Tack för din nåd in i mitt liv. Vi tackar dig för att du uppfyller löften. Vi tackar dig för att du ger befrielse och nåd. Att du också ger hopp. Vi tackar dig för att vår framtidsdag är ljus och lång, som det heter. Den räcker bortom tidens tvång. Tack att döden är besegrad. Att korset är ett segertecken. Och jag ber med orden från Zacharias, är det tror jag, i Lukas 2, innan jag avslutar. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Du reser för oss frälsningens horn i din tjänare Davids släkt, så som du för länge sedan lovat genom dina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Du visar barmhärtighet mot våra fäder. Du står fast vid ditt heliga förbund, den ed du svor vår fader Abraham, att rycka oss ut ur våra fienders hand och låta oss tjäna dig utan fruktan, rena och rättfärdiga inför dig i alla våra dagar. Så ska ditt folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för våra synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Du ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Amen.